السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا till den åttonde delen i den här serien om zakat och sadaqa från boken Sahih Targhib och Tarhib. Och vi talade förra lektionen om den enorma belöningen som finns i att ge eller att låna ut pengar. Vi talade om enorma belöningen av sadaqa, och sen talade vi också om den enorma belöningen som finns i att ge folk ett gott lån, att hjälpa folk ekonomiskt, att underlätta för dem genom att låna ut pengar till dem. Vi talade sen också om dygden av att underlätta för en person som har det svårt ekonomiskt. Och vi nämnde där att man antingen kan ge personen uppskov, man säger åt personen att det är okej att betala senare, eller att man förlåter skulden, man säger att du behöver inte betala om personen har det svårt ekonomiskt, eller att man säger till att personen kanske bara behöver betala halva skulden. Det är också ett alternativ, eller en del av skulden, och resten betala när du kan, och så vidare. Men att man underlättar. Att de här alternativen var rekommenderade i islam. Det är för de bästa av gärningar. Och så nämnde vi det förbjudna alternativet om en person är skyldig pengar och inte betalar, vilket är att man då säger till personen, betala sen, men betala mer. Och det är det som kallas för ränta. Och det är en av de största och grövsta av synder. Ja. Och vi nämnde också den vackra hadithen om mannen som dog, och Allah subhanahu wa ta'ala frågade honom om hans goda gärningar. Och mannen hade ingenting nämnvärt att komma med, förutom att han sa, jag brukade sälja och låna ut saker och ting till folk. Jag skickade mina söner för att samla in människornas skulder. Och jag sa till mina söner att ta från den som kan ge, och den som inte kan, förlåt dig. Kanske Allah kommer att förlåta oss. Och då så förlät Allah subhanahu wa ta'ala den här mannen. Och Allah subhanahu wa ta'ala sa också, ana ahaqqu bidhalika minka tajawazu an 'abdi. Allah säger här att jag är mer berättigad att förlåta än dig. Så du är förlåten. Så mashallah. Det här faller också in under den generella principen att al-jaza'u min jins al-'amal. Vilket på svenska betyder att det man gör kommer tillbaka, eller belöningen baseras på vad man gjort. Alltså som man är kommer man att behandlas, man kommer att få det man gör, så det kommer att återspeglas. Att är du generös mot folk, Allah kommer vara generös mot dig. Är du förlåtande mot folk, Allah kommer vara ännu mer förlåtande mot dig. Underlättar du för folk, Allah kommer att underlätta för dig, och så vidare. Vilket är en väldigt, väldigt viktig princip som man ska ta med sig i livet. Hur vill ju alla att saker och ting ska förenklas för oss, att vi ska få taufik och framgång, och vi ska få mera, bättre ekonomiskt och mera, allting gott igen. Och då gäller det också att vi mashallah bemöter folk på det här sättet. Det berättas också från profeten alaihi salatu wassalam att han sa, den som ger uppskov till en person som har det svårt ekonomiskt, en skuldsatt person, kommer att belönas varje dag med en sadaqa. Yani som att han gett summan personen är skyldig i sadaqa. Yani någon är skyldig i 1000 spänn, han ska betala 25 kommer, han fick utgifter, han kan inte betala, så betala nästa månad, 30 dagar. Yani då får du sadaqa 25 000 i 30 dagar. Och så sa profeten alaihi wasallam, och om den nya tiden kommer och han ger honom nytt uppskov, så får han dubbel belöning. Genom varje dag. För varje dag som går får han belöningen av att han ger summan 2 gånger i sadaqa. Så otrolig belöning i att ge personen uppskov. Han nämner sen också den kända hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, men nefessa en muslimin kurbaten min kurabid dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Den som underlättar för en muslim avlägsnar hans bekymmer i detta liv. För honom kommer Allah att avlägsna ett av domedagens bekymmer. وَمَنْ يَسَّرَ لَا مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Och den som underlättar för en person som har det svårt ekonomiskt, en skuldsatt person, för honom kommer Allah att underlätta i detta liv och i kommande liv. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Och den som döljer en muslims brister i detta liv, för honom kommer Allah att dölja hans brister i detta liv och kommande liv. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Wallahu kommer att underlätta för sin tjänare så länge han är i tjänsten av att underlätta för sin broder. Mashallah, rawahu Muslim. Väldigt, väldigt vacker hadith som då innehåller fyra stycken meningar. Och den första är att om du avlägsnar ett bekymmer, en sorg från en broder eller syster i detta liv. Det kan vara genom råd, det kan vara genom tröst, det kan vara genom att försöka göra personen lycklig på något sätt. Personen har ett bekymmer, du ser till att det här bekymret ordnas. Kanske fixa bostad till någon, kanske fixa arbete till någon, fixa en partner i äktenskap till någon. Ja, du kan underlätta för en person som har det svårt på många olika sätt. Och vad är då belöningen? Allah kommer att avlägsna ett av domedagens bekymmer för dig. Och utan tvekan, domedagens bekymmer står över alla bekymmer. Ja, det är den jobbigaste och svåraste av alla dagar. Så vill du att Allah ska underlätta för dig på domedagen, underlätta för dina syskon i detta liv och försök alltid att göra dina syskon glada för Allahs skull. Och sen nämndes då också att den som underlättar för en skuldsatt person eller en ekonomiskt tyngd person, för honom kommer Allah att underlätta i detta liv och i kommande liv. Och som jag sa där, en person, en broder, en syster kanske har en skuld. Antingen till dig eller till någon annan. Och personen mu'asir betyder inte bara här att man har en skuld. En person kan ha en skuld och betala av utan att vara speciellt bekymrad. Alltså han har det bra igen, betalar av sakta sakta. Men vissa har inte, de ligger på minus. Och kanske inte kommer att komma upp på fötter på flera år. Och kanske skulden är orsak till att man inte kommer upp på fötter. Så att underlätta för en sån person. Om skulden är till dig, genom att förlåta skulden är det bästa. Eller att förlåta en del av skulden är det näst bästa. Eller att ge personen uppskov och säg betala när du kan. Än i 5 år, 10 år, man får muskler. När du kan, betala. Om du dör, jag förlåter dig. Mashallah. Eller om skulden är till någon annan, personen är skuldsatt till någon annan, så kan du gå in och betala av personens skuld eller en del av personens skuld. Då har du underlättat för en person som är ekonomiskt tyngd. Och vad är då belöningen? Allah kommer att underlätta för dig i detta liv och i kommande liv. Mashallah. Jaza'an bifaqa. Yani du underlättar för din broder, Allah kommer att underlätta för dig. Och då Allah underlättar, så är det på en helt annan nivå. Yani mer än vad du kan föreställa dig. Och sen nämndes att om du döljer en muslims brister i detta liv. Yani, här nämner de lärda. Om en av dina vänner faller in i synder. Personen är ingen grov syndare. Personen halkar och gör ett fel steg. Gör någonting haram som du råkar få reda på. Då är det din skyldighet att dölja personens brister. Inte exponera och blotta personen, skämma ut personen. Du kan ge personen råd. Om han vet att du vet. Ge personen råd. Att göra toba, det här får du inte göra. Du borde göra det här istället och så vidare. Men du ska inte gå och exponera och blotta personens brister. Det är någonting negativt. Skämma ut personen. Personen skämdes och gömde sig för att synda. Och du catchade honom. Han blev... Vad kan man säga, bastade, man fångade honom, så då ska man inte avslöja personens brister. Då kommer Allah att dölja dina brister i detta liv och i nästa liv. Mashallah. Och det här är också någonting vi alla önskar. Alltså, vem vill bli avslöjad, blottad, utskämt offentligt? Ingen vill det, varken vare sig i detta liv eller i kommande liv. Så Allah subhanahu wa ta'ala döljer personens brister. Och sen det mest generella av dessa vackra belöningar är den sista. att wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Att Allah kommer att underlätta för tjänaren, för muslimen, så länge han underlättar eller hjälper sin broder. Det är generellt. Yani så länge du är i tjänsten av dina bröder, dina syskon, fisabilillah, försöker att underlätta för folk, hjälpa folk på alla möjliga sätt, så kommer Allah att hjälpa dig. Så försök alltid vara i tjänsten av att hjälpa dina medmänniskor, dina syskon, fisabilillah, att hjälpa dem på alla möjliga sätt. Och vissa kanske tänker här, det är bara religionen. Nej, det kan vara med allting. Som jag sa, att fixa lägenhet, fixa arbete, hjälpa någon i ett förhållande, hjälpa någon med att åka och handla, att flytta, att spika upp någonting på väggen. Alltså, whatever, allting. Hjälp dina syskon, fisabilillah. Någon vill lära sig någonting islamiskt, du har en kunskap, du besitter någonting, hjälp. Alltså, var den här gynnande personen. Och därför så sa jag också profeten alaihissalam, khayrukum anfa'ukum linnas, att den bästa av er är den som gynnar andra mest. Men vem är den bästa muslimen? Vill vi inte alla vara den bästa muslimen? Vill vi inte det? Vem är den bästa muslimen? Definitionen av honom är, det är han som gynnar de andra mest. Så var den här gynnande personen. Och man förstår indirekt av hadithen att den mest skadliga personen för muslimerna är den sämsta av muslimerna. Han som gör kaos och han är en plåga för folk. Han är den sämsta av människor. Den bästa av muslimer är den mest gynnande för muslimer. Och det är den personen man alltid ska försöka vara. Inte bara i teorin, mashallah, jag kan hadithen. Det är i praktiken. Och det är viktigt, bröder. Ibland, någon skriver, han behöver hjälp med någonting. Ingen ställer upp. Vad är då praktiken på att personen behöver hjälp? Eller du vet att din broder har det svårt. Han ska inte ens behöva fråga om hjälp. Du ska erbjuda hjälp till personen. Men ibland man finner att det är typ alltid samma människor som hjälper. Varför är det alltid samma människor som hjälper? Vart är de andra någonstans? Varför hjälper inte dem? Man kan komma med ursäkter i upptagen, men hur många år skulle du vara upptagen? Eller hur? Eller någon annan hjälper? Nej, någon annan hjälper, han tar din belöning. Vart är din iver i att få belöning? Vart är din iver i att vara för någon som underlättar för sina bröder? Så att, viktigt att också sätta de här haditerna i verket. Att försöka vara den hjälpande personen. Den som alltid ställer upp och vara först. Och du kommer att märka att Allah underlättar för dig saker i livet. Yani, vissa, subhanallah, klagar på att det är som att dörrarna är stängda framför dem i livet. Allting är svårt, allting är jobbigt. Tayyib, men hur är du med Allah först och främst? Hur är du med dina medmänniskor? Är du den som underlättar och hjälper andra? Eller inte? Men det rannsakar dig själv. Allah musta'an. Det nämns också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, den som underlättar för en skuldsatt person kommer Allah att placera under hans skugga på domedagen, den dagen det inte finns någon skugga förutom hans skugga. Och denna hadith är berättad av Tirmidhi och chefen säger att den är autentisk. Mashallah. Om du underlättar för en skuldsatt person på de här olika sätten jag nämnde, så kommer du att äras av att få vara under Allahs skugga på domedagen. Under Allahs tron. Den dagen inte finns någon annan skugga. Kommer ni ihåg, vi började med den här hadithen. Var det förra lektionen? De sju som Allah kommer att skugga under sin skugga på domedagen. Och där nämnde vi att det är inte begränsat till de här sju sorters människor. Utan de är fler. Och här nämner vi en till. Så de är upp i åtta. Och sen finns det ännu mer. Och därför skrev Ibn Hajar en hel bok om de som kommer att skuggas under alla skugga på domedagen. Så att de är, mashallah, mångfald av människor som gör goda gärningar som kommer att få alla skugga på domedagen. Och alla göras från dem. Amen. Vi går vidare till nästa kapitel. At-targhib fil infaq fi wujuh al-khayr karaman wa at-tarhib min al-imsak wal iddikhar shuhan. Uppmuntran av att spendera för Allahs skull i olika, kan man säga, olika projekt eller olika former av generositet, och faran av att hålla tillbaka och att vara sparsam av snålhet. Så det här kapitlet är också, jag nämner generella hadith, att man som person, som muslim, ska vara givmild och generös. Man ska vara den personen som inte är snål och håller tillbaka. Och det är också någonting vi nämnde, att generositet och givmildhet handlar inte bara om pengar. Det är det första vi tänker på. Den generösa är han som delar med sig av pengar och ger sadaka. Du kan vara generös med din tid. Någon behöver hjälp, som vi nämnde. Någon behöver hjälp att flytta. Du säger nej, jag ska gå och spela fotboll. Då är du inte generös med din tid. Är du generös med din tid, då offrar du din fotboll för att gå och hjälpa brodern som behöver hjälp att flytta. Eller hur? Det är att vara generös med tiden. Han behöver hjälp att gå och översätta ett papper. Han förstår sig inte på det ena och det andra. Alltså, du ställer upp. Åker till stan med honom fram och tillbaka. Det tar 4 timmar av din tid. Ja, du får ingenting tillbaka, typ. Ja, ni är världsligt, men du får någonting av annat. Så du är generös med din tid. Du är också generös med din status. Att du kanske medlar för en person på arbetet. Jag rekommenderar den här personen, anställ honom. Du lägger ett gott ord för personen. Det är också att vara generös med sin ijab, sin position. Att vara sen också, som vi sa, generös med att låna ut, att skänka, fisa vilja, ge gåvor, en bjuda och så vidare. Som muslimer ska överlag alltid försöka ha egenskapen av ett karam, att vara generös och givmild. Och söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från snålhet, eller bukhul, som är en väldigt klandervärd egenskap som profeten alaihi salatu wassalam brukade söka skydd ifrån. Han brukade säga Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhul. Men han sökte skydd från flera saker, och en av dem var att han sökte skydd från snålhet. Och det nämns också i Sahih Bukhari att han sa, och vilken sjukdom är värre än snålhet? Vilken sjukdom är värre än snålhet? Subhanallah. Och han nämnde också att det shuh, girighet, är vad som fick dem innan oss att gå under. Och vad som kommer att få vissa av denna umma att gå under. Girigheten, tävlan i dunya, att samla på sig. Vilket får muslimerna att avundas. Att väcka agg mot sin broder, vända sin broder i ryggen, bojkotta honom. Det är förödande att vara snål. Som Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss från all form av snålhet. Muslimen ska vara karim, generös och givmild. Han börjar med att nämna en väldigt, väldigt vacker hadith som jag tycker att vi alla ska ha i åtanke varenda dag. Och det är en hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, och den är muttafaqun alayh, finns Bukhari muslim. När han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan. Det finns ingen dag där solen går upp förutom att det stiger ner 2 änglar. Den ena säger: Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ja Allah, ge den som spenderar mer. Och den andra ängeln säger: Allahumma a'ti mumsika talafa. Ja Allah, håll tillbaka från den som håller tillbaka. Eller förstör ekonomin för den som håller tillbaka. Subhanallah. De här 2 änglarna som varje dag, och här finns det olika åsikter, är det samma änglar eller är det nya änglar varje dag? Allah har. Enligt 2 änglar kommer ner, det är vi säkra på. På Allahs beordring. De gör ingenting självmant. Okej? Och även deras dua är på Allahs beordring. Och vad är det då de säger för någonting? Den ena säger: Ja Allah, ge, a'ti munfiqa khalafa. Den är ersätt för den som skänker. Ge honom mer. Ersätt det han har gett med någonting bättre. Subhanallah. Och tror ni inte att änglarnas dua är besvarad? Garanterat den är besvarad. Så här, Allah ger, ersätt för den som skänker. Och det här överensstämmer med en vers i surat al-Saba. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Att vad ni än spenderar för Allahs skull, så kommer han att ersätta det. Yani, som Ibn Kathir säger, han kommer att ersätta det med någonting bättre i detta liv och med den största av belöningar i det kommande livet. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då vad? Att vad ni än spenderar för Allahs skull, så kommer han att ersätta det. Och det gäller för oss att ha yaqin, att ha övertygelse om att det här är sant. Allah har sagt så, då är det så. Allahs löfte är sant, eller hur? Vad Allah har utlovat stämmer. Vi får inte tvivla på detta. Så kom ihåg att vad du än ger fi sabilillah, Allah kommer att ersätta det. I detta liv och i kommande liv. Mashallah. Det här yaqin, den här övertygelsen ska vi alltid bära inom oss. Och vi ska aldrig vara rädda för fattigdom. Rädda för att förlora det vi ger. Utan det är det vi ger som vi egentligen har kvar i slutändan. Taib. Och vad säger den andra ängeln? Allahumma a'ti mumsika talafa. Talaf betyder på arabiska att någonting förstörs. Yani det blir, vad kan man säga, ruinerat. Yani ruinera för den som är snål, den som håller tillbaka. Och här nämner Sheikh Albani en fotnot från Imam Nawawi som säger att den här hadithen handlar om al-infaq fi ta'at wa makarim al-akhlaq. Att spendera i lydnad och goda ändamål. Wa al-iyal wa al-difan. Och på spendera på sina barn, sina gäster och sadaqat och liknande. För att en person då det handlar inte om att man håller tillbaka från någonting som man är skyldig att ge. Då straffas man inte. Det handlar om en person som håller tillbaka och är snål från de saker han är skyldig att spendera på. Skyldig att försörja sin barn och sin familj och sin fru. Att ta väl hand om sina gäster, att betala zakat. Han klandras och det är hans ekonomi som kommer att ruineras. Den som är snål och håller tillbaka. Men den som inte har, den som inte kan, eller den som gör sina skyldigheter, klandras inte. Den handlar här om personen som är snål och girig och bara sitter och samlar pengar i sin låda utan att skänka till de ändamål han är skyldig att skänka till. Han nämner en liknande hadith. En vacker riwaya från Ibn Hibban. Där säger profeten alaihi salatu wassalam att det finns två änglar till paradisets portar. Det är ni som gör en liknande dua. Och vad säger de? Yaqulu man yuqrib al-yawm yujza gadan. Den ena säger, vem är det som ska ge Allah ett lån idag? Så kommer han att belönas imorgon. وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرْ يَقُلُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ خَلَفَ وَأَعْطِ مُمْسِكَ تَلَفَ. Och den andra ängeln säger, som den förra hadithen, ge Allah skänk eller ersätt till den som ger och ruinera för den som håller tillbaka. Så vad är tillägget här? Att de här änglarna är vid paradisets portar. De andra änglarna är i himlen och de här är vid paradisets portar. Hur många portar har paradiset? Är ni säkra? 8 eller 7?
8.
Vad kommer 7 från? Helvetet har 7 portar. Må Allah skydda oss. Och paradiset har 8 portar. Och de här portarna är unika. För folk som har unika egenskaper. En port för de som är generösa. Bab sadaqa. Och det är de, den här dörren, Allah alam, änglarna står och kallar till detta. Och så har vi dörren av dem som ber mycket sunna böner. Sen har vi dörren av dem som fastar Ramadan och fastar extra. Vad heter den porten?
Rayyan.
Precis, den heter Rayyan. Så det finns 8 stycken portar till paradiset. Men tillägget här, som ingen då säger, men yuqrid al-yawm yujza gadan. Väldigt vackert, kort. Vem är det som ger Allah ett lån idag så att han kan belönas imorgon? Är det inte vackert? Vem är det som ger idag så att han kan belönas imorgon? Och här nämns ordet qard, som på arabiska eller som på svenska betyder lån. Vem är det som ger ett lån till Allah? Hur kan vi låna någonting till Allah subhanahu wa ta'ala? Det här nämns i Koran. Finns en som de nämner här, shurah. Allah nämner i surat al-Hadid. Men den som yuqrib Allah qardan hasan. Vem är det som ska ge Allah ett gott lån? Och då säger här Ibn Kathir, Umar ibn Khattab, huwa al-infaq fi sabilillah. Det är att spendera för Allahs skull. Det är ett lån, en investering. Du ger någonting och Allah, som vi nämnde, tar emot det med sin högra hand. Och han låter det här växa hos honom tills det blir större än berget av Uhud. Mashallah. Och han nämner Ibn Kathir, det korrekta är att den här versen omfattar allting gott. Att spendera fi sabilillah, spendera på sina barn och allting gott som man spenderar på. Så han säger att den som spenderar för Allahs skull med uppriktig avsikt och azimatin sadiqa och en stark en vilja, dakhala fi umum hadhihi al-aya, faller in under den generella dygden av den här versen. Men den som yuqrib Allah qardan hasana fiyud'af lahu ad'afan katira. Då kommer Allah azza wa jall att fördubbla för honom mångdubbelt. Så om du skänker någonting fisabilillah, Allah kommer att mångdubbla det här och belöna dig mångfaldigt i det kommande livet. Mashallah. Det berättas också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah säger: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alaik." Allah säger, vad kallas en hadith om Allah säger? Hadith Qudsi. Hadith Qudsi. Allah säger: "Ya abdi, min slav, min tjänare, anfiq, yani spendera för min skull, och jag kommer att spendera på dig. Anfiq unfiq alaik. Ge, och jag kommer att ge till dig." Också enkelt att komma ihåg, eller? Människa, du, slav till Allah. Om du skänker, Allah kommer att ge till dig. Och vem tror ni kommer att ge mest? Allah, eller hur? Det vi ger är lite. Det Allah ger är mer. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam: "Yadullahi mal'a." Allahs händer är fyllda. "La yaghidhuha nafaqa." De töms inte av att han ger. "Sahha al-layli wan-nahar." Yani han öser gott, rinner från hans händer dag och natt. Och så sa han: "Ara'aytum." Ser ni vad Allah azza wa jalla har spenderat? Vad han har givit människorna från det att han skapade himlarna och jorden? Det har inte minskat någonting vad som finns i hans händer. "Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Och hans tron var på vatten. "Wa bi yadihi al-ukhra al-mizan." Och i hans andra hand har han vågen. "Yakhfid wa yarfa." Han höjer och han sänker. Och denna hadith finns i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam att Allahs hand är fylld. Yani den är generös. Och att Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah säger: "Bel yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha." Allahs händer är öppnade. De är inte snåla, de håller inte tillbaka, utan han är givmild och skänker. Och han skänker till vem han vill. Så Allah subhanahu wa ta'ala, hans hand är fylld och minskar inte av att ge, utan sahha, yani det flödar från hans händer dag och natt, från det att han skapade himlarna och jorden tills idag. Och allt som Allah azza wa jalla har givit, alla han har skapat, änglar, människor och jinner, från begynnelsen till idag, har inte minskat någonting i Allahs hand. Subhanallah. Och det här liknar en annan vacker hadith där profeten alaihi salatu wassalam sa att Allah säger: "Ya ibn Adam, människa, om ni alla skulle samlas, människor och jinner, alla som någonsin har levt på en och samma plats, och ni alla skulle be mig om allting ni vill ha samtidigt, och ni alla skulle få allt ni vill ha, så skulle det inte minska mer av min rikedom än vad havet skulle minska om du doppar en nål i den och tar upp nål." Yani, spola tillbaka. Alla människor och alla jinner som någonsin har levt och kommer att leva. Okay? Alla ber Allah samtidigt om exakt allt de vill ha. Inte att du får en önskan. Du får alla dina önskningar uppfyllda. Allt. Och Allah ger alla det de vill ha. Men hur mycket skulle det här minska från Allahs rikedom? Lika mycket som havet minskar i sitt vatten av att du doppar en nål i den och tar upp nålen. Yani, minskar ens havet av detta? Nej, varför? För det fastnar en droppe på nålen, men havet fylls alltid på. Eller hur? Av regn och floder och liknande. Och samma sak med Allahs rikedomar, de är oändliga. De är oändliga. Allah säger bara kun fayakun. Det är inte begränsat det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Så vi måste wallahi tro gott om Allah. Allah är så otroligt generös, otroligt givmild. Och skatterna som finns hos honom är oändliga. Och därför, mashallah, när sahaba hörde om att Allah azza wa jalla accepterar dua, antingen man får det man ber om, eller Allah ger någonting bättre, eller tar bort någonting dåligt, yani, det finns ingen minus i att göra dua. Då sa han: "I den nukfir, vi kommer göra mera dua." Vad sa profeten alaihissalatu wassalam? "Allahu akbar." Yani, vad som finns hos Allah är mer. Yani, varsågoda. Bismillah. Gör hur mycket dua ni vill. Be om allt ni vill. Mashallah. Håll inte tillbaka, utan mashallah, be Allah azza wa jalla om allting ni kan önska. Och den här hadithen är också en av hadithena som Ahl-Sunnah wal-Jama'ah använder som bevis för att bekräfta att Allah har två händer. Ahl sunna wa jama'a är överens. Det är inte någon sån här ikhtilaf-fråga. De är överens om att Allah azza wa jalla har två händer. Som han här nämnde i hadithen och nämnde i versen. Att hans två händer är utsträckta. Och då han sa till Iblis: vad är det som hindrar dig från att göra sujud till det jag skapat med mina två händer? Och det är inte som Ahlul Bidah säger att händer här betyder kraft eller makt eller givmildhet. Utan nej, Allah har två händer på ett sätt som passar hans majestät. Hur Allah har det, då får vi inte fråga. Men Allah säger att han har händer, då har han händer. Punkt slut. Vi får inte spekulera mer i den här frågan. Utan vi bekräftar dem så som Allah subhanahu wa ta'ala bekräftar dem om sig själv. Det berättas sen från Abu Umama radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ibn Adam, människa, att vad du än spenderar från al-fadl, det som du har över, så är det bättre för dig. Och om du håller det kvar så är det sämre eller värre för dig. Wa la tulamu ala al-kafaf. Och du klandras inte om du har, yani vad kan man säga, du inte har mer, du har exakt så att du klarar det. Och börja när du spenderar på de du är skyldig att försörja. Och den givande handen är bättre än den tagande handen. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, här säger profeten alaihi wasallam: människa, att du spenderar el-fadl. Och el-fadl, vad är det för någonting? Där att till exempel du får en lön, du betalar hyra, köper mat, du kollar utgifter och du har kvar till godo en viss summa pengar. De är fadl, ja, de är över. Att du spenderar från dem är bättre än att du håller dem kvar. Och att du håller dem kvar är sämre för dig än att du spenderar dem. Så här är en uppmuntran till att ge. För de här extra pengarna tar i slutändan kanske går till någonting onödigt. Men spenderas som fisabilillah är de en investering. Och sen så sa han då: وَلَا تُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ. Att den som lever på existensminimum, han har precis så han klarar sig och inte har en fadl, den personen klandras inte. La tulam. Det finns inget klander i en person som varje månad använder sin lön till hyra och mat och räkningar och fakturor och skulder och sen noll. Och så jobbar han till nästa månad. Och han kan inte skänka fisa vilja. Han klandras inte. Han ska inte behöva känna skuldkänslor att han inte ger så som andra ger. Är ni med? Han kan önska att han kunde ge. Det är en annan sak. Men han ska inte ha skuldkänslor. Känna att han har någon synd på sig. Och sen när det kommer till att spendera, vem är det man ska börja med? De man är försörjningsskyldig till. De som man ska ge. Som sina barn, sin fru, sina föräldrar. Du har en försörjningsplikt till dem. Och det är de du själv ska börja med. Att ge från dina pengar. Han nämnde sen en annan väldigt vacker hadith. Ska vi se här från... där profeten alaihi salatu wasalam säger att varenda dag solen stiger upp så finns det två änglar som ropar ut ett kall som alla kan höra förutom ett thaqalain, förutom människor och jinnet. Ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Människor, skynda er till eran herre. Fa innama qalla wa kafa khayru mimma kathura wa alha. För vad som är lite och består eller räcker, vad som är lite och räcker är bättre än vad som är mycket och distraherar. Wala abati shams. Och solen har inte heller gått ner förutom att där finns två änglar som ropar ut ett kall som allt kan höra förutom människor och jinnar. Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa a'ti mumsika talafa. Allah, ersätt för den som skänker och ruinera för den som håller tillbaka. Och så sa profeten alaihi wasallam att Allah uppenbarade i detta Koran. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Yunus: Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah kallar till Darus Salam, ett av paradisets namn. Och han vägleder vem han vill till den raka vägen. Och han uppenbarade beträffande änglarnas dua: Allah, ersätt för den som ger och håll tillbaka för den som är snål. Allahs uttalande i surat al-Layl: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Vad beträffar den som skänker, och fruktar Allah och tror på det kommande livet, för honom kommer vi att underlätta det goda. Yani vi kommer att ersätta. Och amman man bakhila wa stagna, och den som är, kan man säga här, högmodig och snål, och kaddaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra. För honom kommer vi att underlätta det svåra. Så att den här versen bekräftar den här hadithen. De har samma budskap. Att om du är generös och skänker, Allah kommer att underlätta för dig och han kommer att ge dig. Och om du är snål, Allah kommer att hålla tillbaka för dig och förstöra för dig. Men det jag också tyckte var väldigt viktigt här att belysa, utöver de tidigare haditherna, är det här kallet som varje dag ropas ut. Som allt kan höra, som människor och änglar kan höra, men inte, eller i alla fall som änglar och djur kan höra, men inte människor och jinner. Det är kallet att de då säger: Ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Människor, halummu, kom till eran herre. Eller skynda er, bege er till eran herre. För vad som är lite och räcker är bättre än vad som är mycket och distraherar. Ja, ni här nämner då Allah subhanahu wa ta'ala halummu ila rabbikum. Den här inställningen ska man också ha varje dag. Att vi ska be oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah kallar till fredens hem, till paradiset. Allah kallar oss, inbjuder oss. Kom till paradiset. Ska vi inte besvara Allahs kall? Ska vi inte besvara Allahs inbjudan? Ska vi inte det? Ha? Om någon bjuder dig på någonting fint och vackert, mashallah, du skulle gå. Allah bjuder dig vart? Till Jannah. Wallahu yad'u ila daris salam. Fridens hem. Där det är salam. Min kulli shar, du är skonad från allting ont. Subhanallah. Allah kallar dig dit. Och då säger här ulema i förklaringen att besvara Allahs kall genom att vända dig till Allah i dyrkan. Göra det Allah tycker om. Göra honom nöjd. Minnas honom. Göra tauba. Och dyrka Allah med det som är obligatoriskt och det som är rekommenderat. Med det vänder du dig till Allah. Du besvarar Allahs kall. Du flyr till Allah subhanahu wa ta'ala. Du närmar dig Allah azza wa jall med vad? Med goda gärningar. De obligatoriska och de frivilliga. Och att minnas Allah och göra tauba till Allah, så närmar man sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och då, mashallah, närmar sig, kommer man närmare till Darussalam, fridens hem, mashallah. Och sen nämndes det här mycket vackra uttalandet också, att de då sa ma qalla wa kafa. Vad som är lite och tillräckligt är bättre än vad som är mycket och distraherar. Ja, vad är bäst? Att ha lagom inkomst. Du klarar dig, mashallah, du är religiös, du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, mashallah, du har inte huvudvärk, ekonomisk huvudvärk. Det är bättre än att ha mycket pengar som distraherar dig från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är det vanligaste. Om ni kollar på miljonärer, som man kan se idag mycket på sociala medier, som har den flashiga bilen och flashiga båten. Är det folk som är religiösa? Är det folk som är i första raden i moskén och fastar måndag, torsdag? Det är det inte. För det mesta. Det finns få människor som är, mashallah, miljonärer och jättereligiösa. Men som också nämns i vissa hadither, att de är få. Subhanallah. Men det vanligaste är att pengar distraherar människan. Al-hakum mutakathur. Hatta zurtum ul-maqabir. Att ni distraheras av att samla på er tills ni kommer till graven. Det är det vanligaste hos människan. Så hellre att ni har det lagom och mashallah ni är bra muslimer, än att ni har för mycket och ni blir dåliga muslimer. Eller hur? Kom ihåg det här. Så därför, miljonärer som inte är religiösa är inte värda att avundas. Är ni med? Ibland man kan vilja, man kan önska, varför har inte jag önskar jag hade mig. De är inte värda att avundas. Skulle avundas en person som är långt borta från Allah, som inte går mot Allah, som går åt motsatsa hållet, är han värd att avundas? Nej. Kommer hans bil och båt och slott följa honom i graven? Kommer de gynna honom på domedagen? Svar nej. Så hellre att du har lite. Och vi har en god förebild. Vad brukade profeten Al-Islam säga? Allahumma ja'al ala Muhammeden kuta. Yani Allah, gör Muhammeds uppehälle lagom. Yani, låt oss inte vara miljonärer och låt oss inte vara fattiga. Yani, låt oss ha mat för dagen. Låt oss ha tak över huvudet. Ja, han var nöjd med detta. Och som han brukade säga, de har dunja och vi har äkhira. Ja, dunja är inte viktigt. Låt dem ha dunja och låt oss ha äkhira. Allah musta. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Naam. Det finns också en vacker hadith där profeten a.s. uppmanade Bilal ibn Rabah till att ge sadaqa. Då Bilal hade lite mat som han hade sparat, så han uppmanade honom att skänka de här pengarna i sadaqa. Och då säger han det här kända uttalandet: Anfiq Bilal wa la takhsha min dil arsh iqlalan. Han sa: Bilal, skänk och var inte rädd för han som är över tronen att iqlalen, att du inte kommer att få tillräckligt. Att han inte kommer att ersätta, han inte kommer att försörja dig, han inte kommer att ge dig. Eller att han kommer att gå förlorad. Så vad säger han här? Anfiq Bilal wa la takhsha min bil arsh iqlalen. Det är skänk Bilal. Och var inte rädd för att Allah inte kommer att ta hand om. Vad är det här vi lär oss? En väldigt viktig sak. Allah subhanahu wa ta'ala säger att shaytan ya'idukum al-faqr. Satan skrämmer er med fattigdom. Shaitan kommer till oss och han tänker, gärna om du ger dina sparade pengar som du inte behöver, så förlorar du dem. Då har du inte kvar dem, eller hur? Ja, du behöver investera, du behöver spara, du behöver göra si och så. Lägg undan. Ja, ni skänker inget fisabilillah. Han försöker att få oss att inte ge fisabilillah. Jag säger inte att du inte får spara pengar, att du inte får investera, du får göra det. Men att du också har en qism, du har en andel som du skänker fisabilillah. Så shaitan skrämmer oss med fattigdom. Men att om du ger, minskar du. Om du ger, har du inte kvar. Men här lär vi oss vad? Var inte rädd för fattigdom. Var inte rädd för att Allah inte kommer att ersätta och försörja dig. Och subhanallah, de lärde sig här varför. För att vara rädd för att Allah inte kommer att ersätta det man givit. Eller att man inte kommer att få belöning för det man har gett. Är su'udhambillah. Det är att tro dåligt om Allah. Och att tro dåligt om Allah är haram. Det är haram. Och det går emot de här verserna vi har sagt. Att Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen att vad ni än spenderar för hans skull, han kommer att ersätta det. När personen tänker att jag ger och Allah kommer inte ge mig, då tror han fel om Allah. Vilket är su'udhambillahi subhanahu wa ta'ala. Och det är katastrof. Är ni med? Så muslimen ska ha god tro, han ska tawakkul på Allah Azza wa Jal, att Allah är generös. Allah ger, Allah har lovat. Om jag ger bi ikhlas fi sabilillah, Allah kommer att ge tillbaka mer och bättre. Du måste ha den här tron. Du får inte vara rädd för fattigdom. Och därför återigen har vi en god förebild i profeten Muhammad a.s. Kana yu'ti man la yakhsha al-faqr. Man beskrev honom och sa att han var en person som gav utan att frukta fattigdom. Han var inte rädd för fattigdom. Han gav Wallahi det sista han hade. Hans hus var tomt. Gav de sista dabdarna han hade. Sista, allt han hade. Han var inte rädd för fattigdom. Subhan, han visste att Allah kommer att ersätta. Allah kommer att ta hand om honom. Subhanallah. Så kolla den här inställningen på hur pass generös muslimen ska vara. Allah måste ha. En annan väldigt vacker hadith som han också här tar upp är att det berättas från Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma att hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till mig: La tuqi'i fayuqi alayki. Vad betyder det? Ni vet förr i tiden man använde ju mynt, guldmynt och silvermynt, dinar och dirham. Och de här mynten brukade bevaras i som en skinnpåse. Det heter någonting, vad heter det? Skinnpung eller? Men i alla fall en skinnpåse, ni vet. Så man byggde, ni har säkert sett riddare och liknande. Man får en påse med guld och kastar en påse med guld eller någonting för folk. Eller man hade en sån här påse. Och den här påsen knyter man med snöre. Det här kallas för oki. Att knyta till säcken, påsen. Så vad det här profeten säger till Asma. Han säger, yani, knyt inte ihop säcken. För då kommer alla att knyta för dig. Alla kommer att stänga för dig. Vad menar han? Ja, ni låt säcken vara öppen. Ge, var generös. dela med dig. Och så länge du gör det kommer Allah att fortsätta ge till dig. Men stänger du, Allah kommer att stänga det goda till dig. Så länge du är generös och ger, Allah kommer att ersätta och ge mer och han kommer att ge baraka. Men är man snål kommer Allah att hålla tillbaka från dig. Du kommer inte att få lika mycket som du skulle ha fått om du var generös. Och han sa också en liknande hadith. Anfiqi, yani skänk. Wa anfihi wa andihi wa la tuhsi fa yuhsi Allahu alayk wa la tu'i fa yu'i Allahu alayk. Bukhari Muslim. Yani samma sak här. Yani skänk. Vare sig det är lite eller mycket. Skänk och ge vare sig det är lite eller mycket. Och räkna inte. För då kommer Allah att räkna när han ger till dig. Och stäng inte, håll inte tillbaka, för då kommer Allah hålla tillbaka från dig. Så även här, yani, skänk, var generös bara. Du behöver inte heller sitta och säga, jag ska ge 5 kronor, 6 kronor, 7 kronor. Ta en pengar. Alla vet vad det är för någonting. Jag säger inte att man ska vara vårdslös och försumma sig själv och sin familj och sina utgifter. Men jag säger att när man är generös, yani, bismillah. Ge. Om du ger utan att räkna, Allah kommer att ge dig utan att räkna. Förstår ni? Håller du tillbaka, Allah kommer att hålla tillbaka från dig. Och det är den här inställningen som är bra att ha. När du är generös, mashallah, Allah kommer att vara ännu mer generös mot dig. Jag har nämnt det här innan också, att om ni kollar på folk ni känner som är generösa, som alltid ger, är de inte folk som har det bra ekonomiskt? Ja? De kanske inte har värsta jobbet. Men de har det gärna. De har det bra ekonomiskt, eller hur? Det du ser, sen finns det kanske saker du inte ser. Och Allah kanske ger dem baraka i deras ekonomi. Så pengarna inte försvinner. För det handlar inte bara om att tjäna mycket. En person kan tjäna mycket, men pengarna rinner mellan fingrarna. Man har ett slösaktiga barn, slösaktiga partner eller liknande. Och pengarna bara försvinner. Så Allah ger personen baraka i sina pengar. Han nämner sen den kända hadithen där profeten alayhi salatu wassalam sa: La hasada illa fitnatain. Man får bara avundas två sorters människor. En person som Allah givit pengar som han spenderar på sina släktingar till haq, i rätt. Och en person Allah givit vishet som han använder för att döma mellan folk. Och han lär ut denna vishet till folk. Och en annan hadith, yani Quran. Allah har givit honom Quran som han läser dag och natt. Och Allah har givit personen pengar som han spenderar dag och natt. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam: vilka är de två enda människorna som man kan avundas? Och här ordet avund, eller hasad, är inte den förbjudna formen av avund. Avund, eller hasad, definitionen är ju att önska att en person som fått något gott förlorar det. Antingen att man får det eller att personen förlorar det. Avund, man ser en broder eller någon har en fin bil. Så jag hoppas han krockar. Det är hasad. Eller hoppas han blir av med bilen och jag får den. Han blir utan bil. Det är hasad. Det är haram. En av de stora synderna i islam. Men att önska, så jag hoppas jag får en likadan bil. Det är inte hasad. Det är tamanni, det är en önskan. Det kallas för en ribba på arabiska. Och det är det som här menas i hadithen. Okej? Okay? Så här nämner profeten a.s. att i dunia, folk har olika ägodelar, rikedomar, saker av världen. Och folk avundas. Folk vill ha vad andra har. Men i slutändan är det bara två personer som egentligen är värdiga att önska vad de har. Resten av folk är inte värdiga att önska vad de har. Det här med bilen och båten och slottet och guldet, det är inte ens värt att önska. Det som är värt att önska, det är att vara som två sorters människor. Den ena och den bästa är al-alim, personen som är kunnig inom islam. Han har kunskap, al-hikma, eller han kan döma mellan folk. Han vet vad som är halal och haram, vad som är rätt och fel och så vidare. Och han kan Koran. Han läser den vackert och fint. Yani, önska att du vore som honom. Och också, låt inte det bara stanna vid din önskan. Låt det också förvandlas till agerande. Att du eftersträvar att bli som den här personen. För vad är nyttan av att du sitter och önskar? Kommer du att göra dig lärd? Ja? Kommer du bli lärd av att önska att du är lärd? Nej. Kommer du bli skicklig på att läsa Koranen av att önska att du läser som imamen i Mekka eller liknande? Nej. Utan det kräver att du själv göra uppoffringar. Att du går på koranlektionerna, du går på islamlektionerna. Du kanske åker iväg för att studera. Du lägger fokus på att lära dig arabiska och börja din väg för att söka kunskap. För att försöka bli lärd. Är ni med? Och två personer som Allah har givit pengar. Han spenderar dem dag och natt fisa bilillah. Och han spenderar dem på sina släktingar i rätt. En försörjer sina föräldrar, köper ett hus till sin pappa, sin mamma. En tar hand om sina släktingar, betalar deras skulder och så vidare. Och han spenderar i välgörande projekt. Det är också tillåtet och rekommenderat att önska att man vore som honom. Att du vore en person som har det bra ställt och är jättegenerös. Är ni med? Så de här två personerna är de enda personerna man borde önska att vara som. En resten av folk är inte värt att önska att man vore som. Vi avslutar med en vacker hadith som ni säkert känner till. Och det är hadithen från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa: jag önskar inte att jag hade vikten av Uhud i guld och att jag hade kvar någonting efter 3 nätter förutom någonting som jag kunde betala mina skulder med. Yani profeten Muhammad alaihi salatu wasalam. Och det här är inte bara en så här hypotetisk önskan, utan det här är vad han faktiskt skulle ha gjort om han kunde. Hade han ägt berget av Uhud i guld? Har ni sett berget av Uhud? Hur långt är det? 8 kilometer eller? Det är flera kilometer och det är kanske 100-tals meter högt. Och det vi ser över ytan och sen finns det under ytan. Hade han haft det här i guld, eller mer än hela jordens guld, så skulle han inte önska att spara från det här guldet. Ha någonting kvar efter 3 dagar. Yani 3 dagar är den tiden det tar att spendera guldet. Och han önskade att inte ha någonting kvar från guldet. Förutom lite grann för att betala sina skulder. Subhanallah. Kolla hur generös profeten var. Till och med hadithen om när han en gång ledde sahaba i bönen. Han sa salam alaikum, salam alaikum. Och sen skyndade sig ut från moskén. Han gjorde aldrig så. Han satt och gjorde dikr, eller hur? En gång han skyndade sig ut från moskén. Sahaba sa: varför är Rasulullah, vad hände? Han sa: jag kommer ihåg att jag hade lite sadaqa hemma som jag måste ge till fattiga. Jag vill inte, yani, vad sa han, jag vill inte att det ska gå en dag eller natt och pengarna ligger kvar hemma. Så jag vill snabbt bli av med dem. Kolla vilken iver. Mashallah. Så Allah musta'an. Väldigt bra bröder, systrar, att vi har den här inställningen, att vi alltid försöker vara generösa, dela med oss och att vi vet att där ligger baraka och vi vet att Allah azza wa jalla är den som ersätter. Och att vi vet att det vi ger för Allahs skull är som ett lån till Allah. En investering som vi har och kommer att möta på domedagen. Och det kommer att växa. Små saker som dadlar växer till vad? Berg av belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Den dagen då dina gärningar kommer att vägas. Den dagen du behöver en tung vågskål. Och sadaqa är just en av de här sakerna som tynger din vågskål på domedagen. Så försök att vara från de generösa och givmilda. De som har som vana att alltid spendera och hjälpa fisabilillah. Idag som jag nämnde finns det många enkla sätt att spendera på i hemlighet. Folk vet inte om att du ger. Det kommer många sadaqa-projekt. Det kommer mycket bygga moské och gräva brunnar. Koranskolor, hjälpa fattiga, hjälpa någon att operera sig. Ni får ju alla de här meddelanden på oss att ni swishar 5 kronor, kanske inte 5, men 10 kronor, 100 kronor, 200 kronor, 500 kronor. Bismillah, jag försöker att alltid ge någonting och Allah alam vad du kommer att möta för belöning på domedagen. Så jag ber Allah azza wa jalla att göra oss generösa, acceptera det goda vi gör och att förlåta oss våra synder och tillkortakommande. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tänkte be Isha, inshallah, har alla vudu?